Det är onsdagen den 8 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om ett laddat, förhoppningsvis spännande ämne, nämligen el. Ett ämne som väl har hamnat osedvanligt högt upp på tapeten i och med rekordpriserna på just el under de senaste dagarna. Så vi ska grotta ner oss i vad vi behöver göra för att säkerställa rimlig tillgång till denna vara som är så viktig och så hett eftertraktad i snart sagt varenda liten beståndsdel av vårt samhälle. Och med mig för att göra det har jag två personer som verkligen kan el. Roger Strandahl, kommunikationschef för kraftbolaget Uniper i Sverige. Hej Roger!
Hej Gösta!
Och Maja Lundbäck, expert inom elförsörjningens systemsäkerhet. Hej Maja!
Hejsan, hejsan!
Kul att ha er här båda två. Maja, om vi börjar med dig. Fröet till den här podden får man väl säga såddes med en fråga som du ställde på Twitter för några månader sedan. Vad är ett bra elsystem, undrade du? Och jag tänkte att vi ska rota just den frågan. Vad det är och hur vi tar oss dit. Vad vi behöver investera i och prioritera för att få ett så bra elsystem som möjligt. Men om vi börjar med att kort besvara den frågan för att definiera vad vi pratar om. Vad är ett bra elsystem enligt dig, Maja?
Men väldigt kort. När man tänker på den så är det ju ett elsystem som går att köras och således kan leverera el till oss. Både när solen skiner men även under svårare påfrestningar eftersom vi är så, precis som du nämnde i inledningen, beroende av just el. Och ett bra elsystem i det här fallet, då, med tanke på samhällets utveckling, det är väl att vi successivt får mer och mer överföringskapacitet, att vi klarar svårare och svårare påfrestningar och har en billigare och billigare tillgång till el över tid. Det är väl några sådana kriterier man behöver titta på för att se vad är då ett bra elsystem, vad vill vi ha?
Vad säger du, Roger? Delar du Majas bild av vad ett bra elsystem är för någonting?
Ja, och jag tycker det är viktigt att också referera till historien. Vi kommer ju från ett väldigt bra elsystem, fossilfritt faktiskt, pålitligt, till rimliga priser. Så att vi vet att det går att bygga ett sådant. Och till det kommer då den kommande expansionen och elektrifieringen, där det måste fortsätta vara pålitligt till rimlig kostnad. Och så, vi lever också i ett kallt och mörkt land på vintern, så att någonstans måste industri och samhälle kunna lita på elsystemet. Och det har varit en väldig framgångsfaktor för Sverige AB, om man får formulera det så, under lång tid. Och någonstans där behöver vi då komma ifrån den polariserande debatten kring kraftslag och komma in på hur ska vi möta elektrifieringen? Hur ska Sverige vara konkurrenskraftigt och så vidare? Så någonstans kommer jag från det perspektivet.
Ja, och vi ska komma in på det, hur vi gör, så att säga. Men det som ju har dominerat nyheterna de senaste dagarna är ju just de höga priserna på el. Och i Twitter-tråden där den här frågan jag nämnde först i avsnittet ställdes, Maja, där ifrågasatte du ju också ett påstående som ibland dyker upp i debatten, att höga elpriser inte är ett problem. Du menar att de visst är problematiska. Varför då?
Men det är problematiskt med höga elpriser, framförallt om man ser ur systemets förmåga att köras och så vidare. För som vilken marknad som helst, när priserna går upp så betyder det ju också att det är hög efterfrågan. Och går det så pass långt till slut så har vi ju inte tillräckligt med el för att försörja alla medborgare. Och det som händer då i ett sånt extremt fall, det är ju att man börjar koppla bort förbrukare rent fysikaliskt i systemet. Så elpriserna är ju bara en spegling och en indikering på status i elsystemet. Och ju högre efterfrågan där, det kan vara, säg att vi ser att vi har mycket efterfrågan i södra Sverige och ganska lite produktion, det gör ju att priserna i södra Sverige stiger och det frestar ju på elsystemet rent fysikaliskt att föra över den här elen. Och ju mer som måste föras över, ju hårdare belastar du den. Så det har en direkt koppling till det fysiska systemet och hur det faktiskt används och vilka typer av marginaler man har i ett system och klarat eventuella fel och händelser och så.
Precis, höga priser är kanske den mest uppenbara signalen för att marginalerna börjar vara väldigt små. Vad säger du, Roger? Delar du Majas bild av att höga priser är ett tecken på något problematiskt?
Hög i sig är ju en värdering, och som representant för ett energibolag kan det tyckas paradoxalt att man inte tycker om höga priser. Men det är viktigt att konstatera ett par saker. Marknaden fungerar ganska väl trots allt. Men höga prisnivån beror nog ändå på att vi faktiskt har avsaknad av elproduktion. Sen är vi ju sammankopplade med EU, och vi har ju regler annat som kräver att vi måste kunna exportera och importera upp till vissa nivåer. Så det är ju inte enbart en svensk problematik. Det är, tror jag, viktigt att få fram. Men då med att ta på mig elbolagshatten återigen. Vi som producent vill ju gärna se en konkurrenskraftig och stark industri i Sverige. Det gynnar ju oss på sikt och över tid. Vi vill ju inte se att industrin slås ut för att en komparativ fördel som elen är försvinner för oss. Vi har ju haft en väldigt stark fördel som land under lång tid. Den vill vi gärna bibehålla. Det gagnar ju oss som energiproducent också över tid. Sen vill jag nog ändå säga att både politik och myndigheter har nog insett att det finns en problematik där vi har hamnat just nu. Och av det jag ser så det jobbas ganska hårt från Svenska Kraftnät och från andra att faktiskt komma i kapp. Det får man nog säga. Sen finns det stora problem just här och nu. Men på sikt så, vi vill ju inte se priser där industri slås ut. Det gagnar inte oss. Högt eller ej, och högt är en värdering.
Jag ska bara vilja kommentera en sak som du sa där, Roger, att vi absolut är en del av den europeiska marknaden, och det har vi ju varit sedan elsystemet byggdes. Men det man kan konstatera är ju att sedan den inhemska produktionen har lagt ner så har vi blivit mer och mer påverkade av den europeiska marknaden. Förut har ju gaspriserna i den också kunnat vara ganska volatila de senaste 10-15 åren, kan man ju säga, men vi har inte påverkats nämnvärt. Så att jag tycker att man ska ha med sig historien, precis som du sa, i backspegeln, att vi har ju klarat oss. Vi har ju varit mer oberoende av de europeiska elpriserna, om har ett starkt inhemsk produktion också och en stark överföringsförmåga.
Och du menar att det oberoendet är försvagat nu, för vi har inte samma marginaler längre?
Nej, vi är ju mer och mer beroende av import från Europa. Så är det ju, och vår överföringsförmåga är inte lika stark längre som den är har varit tidigare då i det inhemska systemet. Och det tycker jag vi borde reflektera lite över också, att det går ju att, jag menar, den europeiska ihopkopplingen och samkörning som har skett framförallt inom Norden och norra Europa, det är ju något som har gynnat oss under väldigt lång tid. Och det behöver vi ta med oss, tror jag. Första samkörningen vi hade med Danmark skedde redan 1912. Så det är ju en förutsättning för ett gott kraftsystem, men det gäller ju att vi utvecklar vårt eget kraftsystem så att vi taktar med det här också, så att det fortsätter vara en fördel. Det skulle jag vilja trycka lite på.
Och det där tror jag är viktigt att understryka, för jag ser att det slängs med det påståendet i debatten ibland, att ja, men vi är anslutna till en europeisk marknad, och att det, liksom, det antyds att det skulle vara det som har försatt oss i den här situationen. Till exempel igår såg jag att folk kommenterade att ja, men det är för Polens skull vi kör Karlshamnsverket nu för att ha reservkraft. Och man liksom antyder att ja, men hade vi bara stått själva så hade vi varit i en bättre sits. Men så är det inte, menar du?
Nej, och den här samkörningen och som man hjälps åt med i grannländerna som är ihopkopplade är ju jätteviktig. Och det är en enorm trygghet att ha den här samkörningen. Så det ska vi ju behålla. Men det är ju de minskade marginalerna, framförallt hos i Norden då, jämfört med hur vi har haft det innan, som skapar de här förändringarna. Och det måste vi ju beakta. Men att de här förändringarna skulle bero på att vi nu är kopplade till en europeiskt nätverk, det har jag lite svårt att se, för vi har alltid varit ihopkopplade och det har ju varit en styrka och måste ju fortsätta vara en solidarisk styrka, framförallt när det kommer till energisäkerhet och hur vi som union står starka tillsammans.
Vad säger du, Roger? Delar du Majas bild här, eller Finns det något som faktiskt har gett oss en ökad problematik i och med att vi är i högre grad sammankopplade med andra länder?
Sammankopplingen är en styrka, men någonstans måste man titta på vad Sverige själva har gjort. Vi har lagt ner ganska mycket planerbar produktion på väldigt kort tid. Vi har också byggt ut väderberoende produktion uppe i norr. Och det innebär att transmissionssystemet i Sverige, det vill säga motorvägen för elkraft, har ju inte hängt med riktigt. Och det där är ganska stora utmaningar, inte minst ur tillståndsprocessperspektivet. Det har ju sin tur lett till att både Finland och Norge är lite irriterade på oss för att vi inte klarar att möta det här samarbetskravet som finns. Så att i någon mening är det ett hemmakokt problem. Det går ganska fort. Vi hade behövt mer planerbar produktion i södra Sverige. Det tror jag de flesta är överens om efter den här hösten. Men visst är det väldigt, väldigt bra att vi kan dela energi med runt omkring liggande länder. Och Sverige över året exporterar ju el som netto. Men man måste skilja det från effektfrågan, att det finns effekt här och nu, varje timme, varje dag, varje dygn. Så att lampan lyser helt enkelt, så att industrin kan fungera. Den diskussionen är lite rörig ibland, kan man tycka.
Visst blir det inte, och jag skulle bara vilja lägga till också, det är ju, och nu när vi har satt oss i den här situationen att vi har minskade marginaler, nu är vi ju ännu mer beroende av våra grannländer och den europeiska marknaden och hopkopplingen där, för de hjälper ju oss när vi behöver hjälp. Så att den är ju ännu viktigare idag med tanke på det du kallar vår hemkokta groda, så har den ju blivit det för att vår försörjning ska gå ihop.
Men om vi vill röra oss framåt muntert och konstruktivt, och om vi vill att våra politiker ska investera i och planera för ett elsystem som kontinuerligt blir bättre enligt den definition vi fick här i början av avsnittet, var ska vi börja då, Maja? Vad är det viktigaste att ta sig an här och nu?
Men vi har ju fokuserat mycket på att bygga ut nät. Och vi har fokuserat väldigt mycket, det har kommit väldigt mycket förfrågningar om att bygga ut för konsumenter också, både i stora industrier i norr men även i söder. Så då har vi fokuserat på 2/3 av det som faktiskt är elsystemet. Men som jag har sagt här och varit ganska tydliga med, så måste ju hela elsystemet vara med. Och det syns ju nu att vi har lagt ner produktion i söder. Vi har investerat i ledningar, men överföringskapaciteten ökar inte för det. Och det kommer investeras mycket mer i ledningar, och det är väldigt viktigt att det görs det också. Men det räcker inte bara, utan planerbar produktion behöver ju tillföras så att överföringskapaciteten kan öka. Så att vi kan nyttja de investeringar som görs i näten, för det ser vi att man inte kan göra nu. Utan man får ju sänka överföringskapaciteten från den maxgränsen som faktiskt finns, för att man ska kunna hantera själva driften av elsystemet på ett säkert sätt. Och därför behöver man då tillföra producenter i södra delen. Och här tänker jag på kort sikt, man borde ju kunna åtminstone titta på de producenter som finns kvar. Och även vi har ju hört det lite flaggas upp här nu, att vattenkraften ska gå igenom nya miljöprövningsdomstolar och så. Eller miljödomar, att vi faktiskt säkerställer att nyttan de gör kommer fram i det här, så att de bibehålls, så att vi värnar om den produktionsflotta vi faktiskt har. För det har vi ju sett problem med genom åren, att befintliga produktionsanläggningar lägger ner. Och då, det finns ju faktiskt saker att göra åt där, ganska mycket med att skapa incitament, anslutningsvillkor och stödtjänster och avhjälpande åtgärder för att skapa en basplatta för att vara kvar. Och även se över då hur de bidrar till systemet.
Ja, alltså att helt enkelt från politiskt håll säkerställa så goda villkor som möjligt för befintliga producenter att faktiskt vara kvar i nätet.
Ja, och här skulle jag vilja lyfta att jag tror att politikerna på EU-nivå, och där Sverige har varit med, har gjort ett bra försök i och med det regelverket vi faktiskt har idag. Det är ju ganska ungt och ganska nytt och förtydligas ju ganska tydligt här 2019. Men det har man ju kommit fram till, de här regeringsuppdragen som har... Jag blev klar här 2020 tror jag, till exempel, att befintligt regelverk borde räcka. Vi kan åtminstone börja med det, att verkligen implementera det fullt ut. Så där kan man väl säga att politiken har gjort sitt, eller ett försök i alla fall, så får vi se hur långt det räcker.
Ja, det låter ju hoppfullt. Roger, vad säger du? Delar du Majas bild av vad som behöver göras på kort sikt?
Jag skulle nu vilja börja med Energikommissionens resultat 2015-2016. Och ge en viss lov till dåvarande energiminister Ibrahim Baylan, trots allt, som fick ihop det där. Det som ändå då saknades var konsekvensanalyser av subventionsprogram och liknande. Och jag skulle vilja påstå att svensk politik behöver höja ambitionen. Vi behöver gå från 100% förnybart till 100% fossilfritt elsystem. Och inse att alla fossilfria kraftslag har en roll att spela. Inte minst om vi ska fördubbla elförbrukningen på 25 år. Jag förvånas ibland över att skalan och insatsen i det vi behöver göra för att göra andra sektorer fossilfria, den är gigantisk. Det här är ju en framtidsbransch av rang. Men då ska vi höja ambitionen från 100% förnybart till 100% fossilfritt och ha det perspektivet istället. Så med det sagt så delar jag Majas bedömning.
Ja, och i klartext, när du säger 100% fossilfritt snarare än 100% förnybart, menar du då med det att vi måste inkludera även kärnkraft i våra ambitioner?
De som känner mig vet att det är en självklart från min sida, men det är ju ändå så att vi kommer behöva all vind, all vattenkraft, all kärnkraft vi någonsin kan producera om vi ska klara att leverera 300 terawattimmar. Till det så ska vi då också exportera vätgas till länder på kontinenten som ska produceras fossilfritt. Och till det ska vi försörja samhället med industrin med el till rimliga kostnader. Jag tror inte vi har bara så råd eller tid att utesluta fossilfria tekniker. Och vi ser ju det i andra länder också. Och jag tror faktiskt det finns nog ändå plats för alla. Det låter lite klyschigt, men jag tror vi behöver havsbaserad vind, vi behöver ny kärnkraft, vi behöver säkra vattenkraften så gott det bara går, för att utmaningen är ganska stor för oss. Men med det sagt, vi har gjort det förut. Det finns ju goda exempel på att det här faktiskt går att göra och att Sverige skulle kunna bli återigen ett föregångsland i fossilfrihet till en rimlig kostnad, för någonstans ska kalaset betalas också.
Ja, vad säger du, Maja? Är det som Roger säger här, att vi behöver allt vi kan få, inklusive kärnkraft?
Ja, men det behöver vi absolut. Och kärnkraften står ju här och nu. Och vi behöver verkligen allt. Men det vi också behöver se över, det är ju den roll varje del spelar i den här förändringen. Man behöver se över vattenkraftens roll för driften av elsystemet, både i glada och trevliga och fredliga tider som i väldigt svåra tider. Man behöver se över kärnkraftens roll som basproducent eller flexibel producent. Man behöver se över framförallt vindkraftens roll nu, som nu ska ta en ganska stor del av elsystemet och måste göra det, precis som Roger säger. För allting behöver ju då användas för att vi ska klara det här jättemålet med elektrifiering av industrier och samhälle. Då behöver teknikerna behöver ju mogna in i det här systemet som är på framväxt. Precis så som man gjorde på 60- och 70-talet så behöver vi ju göra det igen. Och då behöver man se över hela systemet så att var och en har sin roll och vet vad man ska bidra med. För varje anslutning har ju både en positiv och en negativ påverkan och det gäller att hantera det på bästa sätt. Och det gäller att se till att de här kommer in i systemet så att det går att köra det på ett optimalt och effektivt sätt så att man inte får en jättedyr systemdrift eller inlåsningar. För då får vi ju fortfarande väldigt höga elkostnader och det vill vi ju inte ha.
Nej, och här räcker Roger upp handen, säger jag.
Ja, nej, jag bara kommer att tänka på en konferens jag var på förra veckan, en energikonferens i Stockholm, där Henrik Henriksson från Green Steel gjorde ett ganska klokt citat och sa att ju mer kärnkraft vi har, ju mer vind kan vi bygga. Ja. Alltså, det här är ju inte konkurrerande tekniker, det är ju kompletterande tekniker i mångt och mycket. Och kan vi landa på det på något sätt i den svenska energidebatten, så tror jag mycket vore vunnit.
Ja, och det ser vi ju även med ledningarna som byggs. Att om vi tillför mer planerbar produktion så kommer vi även kunna nyttja ledningarna på ett bättre sätt. Så det är den här avvägningen att inte lägga alla ägg i samma korg som är väldigt viktig.
Nej, precis. Och de går hand i hand på något vis, som Roger säger. Att ju mer planerbar kraft vi har, desto mer icke-planerbar kraft kan vi ha.
Ja, och för att komma tillbaka till EU-samarbetet och den inre marknaden som de flesta av oss vänder till, så jag skulle gärna se att vi exporterade dubbelt så mycket fossilfri el. För det innebär på kontinenten att vi tränger ut kolkraft och gaskraft. Det är ju en enorm klimatnytta. Det ska man inte heller glömma. Alltså. Och samtidigt också kunna trygga pålitligheten och prisnivån för vår egen industri.
Det har ju antytts ibland av de som är negativt inställda då till kärnkraft att nej, men vi behöver den inte, utan vi skulle kunna lösa den här bristen på planerbar kraft i södra Sverige genom att istället överföra planerbar kraft från älvarna i norr. Är det en realistisk lösning som vi bara inte har utforskat, eller är det liksom en önskedröm? Vad säger du, Maja?
Ja, man kan ju titta på hur det har sett ut, för nu är ju inte bara kärnkraften som har lagts ner i söder, utan vi har även de lokala värmekraften och även små vattenkraftverk och så vidare. Det har ju haft en stor påverkan på systemdriften, på elpriserna och även hur själva tarifferna, alltså hur det kostar att driva systemet. Så att det får ju en påverkan. Här är ju frågan vilket typ av elsystem vi vill ha. Om vi vill ha ett konkurrenskraftigt elsystem med de låga elpriser vi har varit historiskt vana med, så kommer det ju inte bli så om vi inte har någon form av planerbar produktion som ersätter kärnkraftens systemegenskaper som de har, både som tryckpunkt och stabiliserande. Det kommer vi ju inte få då, utan då kommer vi få det här systemet som karaktäriseras av där du har långa ledningar och långa överföringar och så vidare, och det blir mer volatilt då, och du har mindre verktyg att jobba med som när du driftar systemet för att säkra upp en säker elförsörjning då. Så det blir inte samma system, för att det är inte samma system, utan man måste få in de här systemegenskaperna på något sätt.
Ja, sittandes i Skåne så kan man tycka att det vore skönt att få ner lite extra kraft, men jag är bara väldigt välkomnande till en industrialisering som vi ser i norr. Det vill säga att det kommer gå åt mycket mer energi uppe i Norrland och andra regioner redan av de planer vi har sett. Det är den aspekten. Två, det går att bygga ett system med helt väderberoende kraft, men det blir mycket kostsammare. Varför avhända oss att göra det mer kostnadseffektivt genom att hitta en vettig balans mellan planerbar elproduktion, vattenkraft och då bränslesparande väderberoende produktion som är vind och sol, som är väldigt viktiga inslag i det här. Det tror jag är aspekter vi ibland missar i det här. Det är inte bara att skicka ner en massa norrländsk vattenkraft till södra Sverige, utan den kommer behövas där uppe också. Inte minst om över.
Är det inte en fråga om vad vi vill ha, Roger? Det mesta är ju möjligt, men till vilket pris och vilken konsekvens?
Men som Roger säger här också, regionerna Norrbotten och Västerbotten tog ju fram en rapport där man liksom räknade överslagsmässigt på hur mycket el de här nya satsningarna kommer behöva under kommande decennier. Och det visar ju att det finns ett väsentligt mindre överskott kvar att överhuvudtaget skicka söderöver. Så det ska man väl också ha i bakhuvudet om man verkligen vill ha den här elektrifieringen.
Ja, och det har också gjort studier om man tittar på fossilfrihet, pålitlighet och konkurrenskraft. Vilket system anser man vara det mest optimala? Och det har ju ett ganska omfattande studie. Staffan Kvist är en av de som har tittat på detta, men även andra. Och någonstans där hittar man då kärnkraft, vattenkraft, vind och sol tillsammans att bygga det mest effektiva systemet över tid. Det tror jag vi ska sikta på. Och om det sen behövs en ny energikommission eller något liknande efter valet nästa år, det får vi väl se. Va? Men någonstans här är ju Sveriges konkurrenskraft och ja, faktiskt många andra frågor ganska avgörande.
Vi har ju pratat om vad som behöver göras på kort sikt och behovet av mer planerbar kraft i söder framförallt, men finns det något särskilt, något annorlunda vi behöver göra på lång sikt för att ha ett så bra elsystem som möjligt om 40-50 år, Maja?
Det är ju precis det som Roger har tagit upp här, att vi behöver ju se till att vi faktiskt kan få först och främst en plan för vart vi ska någonstans. Att det blir tydliggjort vilket typ av elsystem vi vill ha. Vi ska ha konkurrenskraftigt elsystem med låga priser. Att vi slår fast det och att vi får jobba ut efter det. Och här är det då också att få så att man faktiskt får stöd att bygga elproduktion där det behövs. Och att man använder de regler som faktiskt finns för det, men också att man ser över de här tillståndsprocesserna så att det faktiskt blir en trygghet att våga investera. Det finns ju länder där det faktiskt investeras i planerbar produktion och även icke-planerbar då tillsammans. Och det här behöver vi ju se efter så att det också händer här. För det är faktiskt det vi gör nu som kommer vara i elsystemet om ofta 10, 15, 20 år. För det är så lång tid det tar att göra förändringar här. Så att det gäller ju att starta här och nu med det, så att vi skapar de förutsättningarna. Så att de redan påbörjade investeringarna och slutförda investeringar i nät och förnybar faktiskt kommer oss till nytta.
Du nämnde kort här att använda de regler som faktiskt finns. Alltså har vi regler idag som är underutnyttjade för att nå de här målen?
Ja, men det skulle jag säga. Det finns mål för hur ett välpresterande elsystem, hur det använder då, produktion, nät och förbrukning för att få ett optimalt elsystem. En viss risknivå då som finns i delat i Europa för att vi ska ha så likvärdig produktion eller elförsörjning som möjligt då. Och det här ska man ju följa, och följer vi det och fortsätter med det så kan vi ju då möta de här målen, tänker jag. Vore ju önskvärt, men det krävs då också att man ser till helheten och inte bara titta till utbyggnaden av nät utan byggnaden av elsystemet. Och här gäller det också att ha klart för sig då, för att uppnå det här så vill vi ju ha ett elsystem som successivt får mer och mer överföringskapacitet över tid, där vi får behov av mindre och mindre stödtjänster skulle jag säga, där vi faktiskt då kan sänka både kostnaden för driften så att den blir effektiv, men också kostnaden för elprisen att den blir konkurrenskraftig. Och det här står tydligt i uppdraget för de systemansvariga vi har i landet.
Och nu har vi varit ganska peppiga och positiva, men det är ju viktigt också med varnande exempel, så jag tänker att vi ska halka in på det. Om det inte går som vi hoppas och drömmer om här, om elsystemet inte blir bättre utan de här sakerna försummas och inte investeras i, på vilka sätt riskerar det att drabba samhället om vi får ett mer instabilt elsystem? Maja, om du vill börja.
Ja, från samhällets perspektiv, det är ju allting är beroende av el. Framförallt här i Norden och i Sverige, där vi är ett av världens mest elektrifierade länder. Och det skulle ju vara katastrof, både de indirekta konsekvenserna som uppstår med vad det innebär med höga elpriser och hur kopplingen till exempel gödsel och hur vi producerar mat och alla kedjor faktiskt ökar och att hur det påverkar vår konkurrenskraft. Och sen även de som är då längst ut och inte har det så välställt i livet får ju då ytterligare en börda på sig, där tillgång till stabil och billig energi är väldigt viktigt för att hålla ett väl samhälle då. Det är väl det ena, och sen har vi ju den andra då att det blir direkt elavbrott i större omfattning och oftare, vilket också kostar pengar och direkt utsätter människor för fara. Det är det här, om man bara tänker sig in i det här, vad händer om man får elavbrott i 2 timmar, 3 timmar eller 3 dygn? Vad gör man då? Och att tänka den tanken. Det finns sådana länder som man kan titta på, och det är ju inga länder jag tror att vi vill att vi ska bli som, så att säga. Utan det är verkligen, därför är det också uppe i FNs hållbarhetsmål att tillgången till stabil och ren, framförallt el då för oss, är väldigt viktig för ett välfärdssamhälle och ett säkert samhälle.
Ja, och när man påtalar det i den offentliga debatten så får man ju ibland närmast hånfulla mothugg, som att nej, men det skulle ju aldrig kunna hända här, att du är bara en liksom domedagspredikande högermänniska som vill skälla på nuvarande regering. Men det finns det en reell risk att ta hänsyn till där?
Absolut, jag tänker så här, det man ska ha klart för sig att elsystemet är ju designat för att få ett nätsammanbrott då och då. Det är ju inte designat för att klara allting. Så att det som är viktigt här att tänka på hur snabbt vi kan ta oss tillbaka och hur ofta det här får ske. Sist vi hade det här var väl 2003, en väldigt större omfattande störning då i Sverige på stamnätsnivå. Det var ju dramatiskt. Men det är ju hur ofta vi kan tänka oss ha det här och hur mycket däremellan det får kosta som är det vi behöver fokusera på.
Roger, vad säger du? Vad händer om vi inte gör vad vi borde göra?
2 reflektioner på det egentligen. Det första är de industriföretag och de bolagsstyrelser som funderar på investeringar i Sverige tittar nu på elen på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 5-6 år sedan. Och man läser ju om investeringar som ska göras framförallt i norr, och det är glädjande. Men man läser aldrig om de investeringarna som inte gjordes. Vi riskerar att tappa jobb och tillväxt i Sverige om det är så att industribolag och styrelser känner att det här är lite osäkert. Och vi har sett exempel på det, kommunicerade ganska nyligen. Den andra aspekten där med att ropa varg och varför det inte slocknar, det är ju någon mening och jämförelsen haltar, men de flesta har ju en försäkring på sitt hem, även om det inte har hänt något tidigare. Alltså elsystemet, man måste ändå se det som att vi måste kunna varna och tycka att gränserna nås och inte bli kallade alarmister. Jag tror det är viktigt. Och väldigt många människor sliter dagligen för att hålla upp elsystemet. Den här hösten har nu skapat en ökad medvetenhet kring vad sårbarhet i elförsörjningen innebär, inte minst plånboksmässigt. Och någonstans, för att bli lite mer filosofisk i frågan, hur ser vi som samhälle på att leva i ett modernt samhälle? Är elsystemet till för användarna eller ska användarna rätta sig efter elsystemet? Det finns ju en sån debatt när det gäller efterfrågeflexibilitet och lite populistiska kommentarer om dammsugning och annat. Det kan man egentligen lämna därhän, men det är en viktig aspekt att, som jag ser det i alla fall, elsystemet måste vara till för samhälle och industri på ett så kostnadseffektivt och godtagbart sätt som möjligt. Sen ska man inte bygga ett elsystem som 100% klarar alla möjliga fall, för det skulle bli väldigt dyrt. Va? Och då jobbar man med sannolikhet 99,5% eller 99%, men nu är jag kan inte de siffrorna. Och det är ju en rimlig bedömning ändå som samhället har gjort. Men det här tror jag för den kommande elektrifieringen, vi ska bygga ut, vi ska dubbla elförbrukningen och vi ska också ersätta den befintliga elproduktionen samtidigt. Jag kommer tillbaka till det här och jag får nu skicka en liten blänkare till alla studenter som får det på att jobba någonstans. Det här är en framtidsindustri, det här är en framtidsbransch för oss. Oaktat vad vi tycker om kortsiktiga bekymmer och så. Och det kommer finnas otroligt mycket att göra som möjligt.
Ja, vi hoppas att det görs så mycket som möjligt i så god riktning som möjligt så att vi får ett fossilfritt och elektrifierat samhälle som fungerar till rimlig kostnad. Men om vi för att avrunda ska ge lite hjälp åt, ja, jag hjälper mig själv och förhoppningsvis andra journalistkollegor. I den mediala bevakningen av energisystem och elektrifiering, är det något särskilt ni tycker är underbevakat? Någonting vi borde prata mer om än vi gör idag? Roger, vad säger du?
Ja, det är ju svårt att recensera medier och jobba med dem på ett sätt, men jag kan ibland tycka att klickrubriker speglar inte alltid verkligheten och det som står i artiklarna. Jag tycker nog att vi har hyfsad belysning av elläget, det måste jag säga. Sen är det såklart ett ämne som inte är på allas top of mind hela tiden. Va? Det får man förståelse för, men jag vet inte riktigt hur jag ska recensera media.
Men mindre clickbait säger du i alla fall. Det kan väl jag också skriva under på. Maja, vad säger du? Tycker du att det finns någon särskild del av det här som borde tas upp oftare?
Ja, alltså jag kommer tillbaka till det igen och igen. Vi behöver ju ha en tydlig riktning om vilken typ av elförsörjning vill vi ha. Någon form av strategisk inriktning och mål så att vi vet att vi ska ta oss från A till B och vad det där B faktiskt är. Det är enormt viktigt så att hela den här enorma sektorn kan börja dra åt samma håll. Då kommer vi hitta lösningar. Men jag saknar den verkligen och med det sagt så är det väl då också fokus på lösningar. Man hamnar i clickbait, man hamnar också i skuldfrågan och det har vi inte tid med just nu, är min bedömning.
Nej, du sa det, det var också på Twitter, va? Att vi ska kanske inte fundera så mycket på vems fel det är att vi är där vi är, utan vi ska fundera på var vi ska någonstans.
Precis, och vi har ju verkligen varit... Ja, vi har ju haft ett av världens absolut bästa elsystem och jag tycker vi ska vara så tacksamma för de ingenjörerna som gav oss det här. Och någonstans behöver vi fokusera på det, att ge nästa generation precis samma förutsättningar, bättre förutsättningar. Precis som Roger sa, att vi ska ju göra en enorm omvälvning här. Så det tycker jag att vi ska lägga all kraft vi verkligen har. För det är inte en människa, ett beslut som har tagit oss dit vi är idag. Och det är inte en människa och ett beslut som kommer ta oss dit vi vill imorgon.
Ja, men det tycker jag var vackra slutord för en podd, får jag säga. Och med de orden så får jag säga tack till er båda. Roger Strandahl, kommunikationschef på Uniper i Sverige, och Maja Lundbäck, expert inom elförsörjningens systemsäkerhet. Tack så mycket för att ni var med idag.
Tack själv, Jesper.
Tack också till alla lyssnare. Vill ni skicka oss elektronisk post med undringar, tips eller annat matnyttigt, så skickar ni den till ledarsidan@svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag hoppas att vi hörs igen alldeles strax. Tack för idag och hej då!